Herre, vi tackar redan för morgonen och vi ber att du välsignar oss just nu, Jesus. Och Herre, vi har en börda denna morgon att framföra ditt ord, Jesus. Och jag ber verkligen att vi skulle ta det på allvar. Det är därför vi är här, Jesus. Och jag ber verkligen att du talar till mitt hjärta, du talar till alla våra hjärtan. Du bygger upp oss den här morgonen. Jesus, vi kan inte göra någonting utan dig. Vi kan inte göra någonting utan din helige andes upplysande av våra hjärtan. Herre, vi ber idag att vi skulle vara inställda på rätt våglängd. Att höra från dig, att ha en förväntan på dig. Om vi inte har en förväntan på dig, Jesus, då kan vi inte höra någonting, Jesus. För vi vill inte. Och Jesus, jag ber verkligen att våra hjärtas jordmån skulle vara uppbruten på ett sådant sätt att vi verkligen vill att det här fröet, det eviga fröet som du vill så denna morgon, skulle få en jordmån där det kan växa och bli fruktbärande. Därför att när vi bär frukt, står det i Johannes 15, då blir du förhärligad. Och det är då som ditt ord säger att vi kan be om vad vi vill. Och vi kommer att få det, Jesus. Vilket löfte. Så tala till oss denna morgon, Jesus. Och vi tackar dig för var och en som trofast har kommit hit. För att höra ditt ord. Tackar dig för var och en, Jesus, som har prioriterat att vara med oss denna morgon, Jesus. Det finns tusen andra saker som lockar och drar. Men här vi vet att när vi sätter dig först i Johannes 6:33. Och söker ditt rike och din rättfärdighet först. Då ska allt det andra tillfalla oss. Så här ber vi att din ande får leda oss. Smörj din tjänare att förkunna ordet, Jesus. Och vi är bara evigt tacksamma, Jesus. Att vi har blivit födda in i denna värld. Men ännu mer att vi har blivit födda på nytt. Ut ur denna värld. Så att vi kan se dig. Se din härlighet. Se din varelse, den du är, och du kontrollerar hela universum, du skapade allt med ditt blotta ord, och överallt detta så har vi ett tema i ditt ord, att du älskar din skapelse, du älskar oss också då vi har fallit från dig, och du vill återupprätta oss. Och här vi ber bara att du verkligen talar till våra hjärtan om detta idag. Bygg upp oss, Jesus, i ditt namn. Amen. Vi ska slå upp Predikarens 11 kapitel och verserna 1-6. Predikaren 11, 1-6. Jag läser det igenom en gång och sedan så kommer jag läsa verserna en gång till när vi så att säga kommenterar, för att alla de här 6 verserna är så att säga en punkt. Sänd ditt bröd över vattnet, ty med tiden får du det tillbaka. Dela det du har i 7 delar, ja 8. Ty du vet inte vilken olycka som kan drabba landet. När molnen är fulla tömmer det sitt regn över jorden. Och om ett träd faller omkull mot söder eller norr, så ligger det på den plats där det har fallit. Den som spejar efter vin får aldrig så. Den som skådar efter moln får ingenting skörda. Liksom du inte vet vart vinden far eller hur benen bildas i modersliven, så förstår du inte heller Guds verk, hans som gör alltsammans. Så din säd om morgonen och låt inte din hand vila om kvällen. Ty du vet inte vilket som lyckas bäst. Det ena eller det andra, eller de båda är lika bra. Förr i tiden, det kanske finns fortfarande, men när jag växte upp så brukade, på våren så brukade alltid komma barn och sälja fröpåsar. Liksom det var ju tiden då när man skulle liksom plantera i jorden och så vidare. Och så kom man då med de här små fröpåsarna, och det var solrosfrön och tomatfrön, jag vet inte allt vad det var. Och så köpte man några styckna och sen så gick man då ut i trädgården och sålde de här små fröna. Och det är ganska patetiskt egentligen. Man får en liten påse med frön och sedan så går man ut och planterar dem i jorden. Och vi talar om att jag har ingen tro, säger människor. Men det här är verkligen tro. Att trycka ner ett litet frö i jorden och sen ha en förväntan på att det ska bli en solros eller en tomatplanta eller vad det nu kan vara som vi har sått. Det är tro. Och Bibeln använder exakt samma bild för oss. Att vi sår den eviga säden i tro. Därför att i 1 Petrus 1:23 så står det att vi har blivit delaktiga av en oförgänglig säd. Och predikaren, den här boken som är en av de fem böcker som Bibeln kallar för visdomslitteraturen tillsammans med Jobs bok, Saltaren, Ordspråksboken och sedan då predikaren och höga visan. Och kallas för visdomslitteraturen. Och predikaren skrevs av kung Salomon. Kung Salomon var son till David. Ingen kung i Israel, eller egentligen ingen kung någonsin, har kommit till en plats som Salomon kom. Så att han var visare än någon annan människa som har levt eller som någonsin kommer att leva. När Mesrax förfäder kom och besökte kung Salomon, drottningen av Saba, så står det att hon hade inte mera något liv i sig. Alltså hon tappade andra bokstavligen talat, för att hälften av det hon hade hört, hon sa, jag har inte ens hört, förlåt mig, hälften av vad som egentligen är sant. Med andra ord, ofta brukar vi ju överdriva när vi vi pratar om någonting så här, och sen när man ser, ja, det var inte så. Men det var tvärtom här. Det var ännu bättre än det hon hade hört. Den vishet som fanns hos Salomo, den storhet och den prakt och allt det här kom in. Det var helt fantastiskt vad de hade. Och det var nämligen det här som han talade om. Därför att när han skrev den här boken så blev han blev avledd. Han försvann från Gud under en, nu sa jag fel, förlåt mig. Han sa så här att när han tjänade Gud så tappade han bort Gud vid ett tillfälle. Han drogs bort därför att han hade gift sig med några fruar. Man ska bara ha en fru i Bibeln, men han hade flera. Och de hade alla sina avgudar, för de kom från de här andra folken, så han drogs bort ifrån den levande guden. Och han blev väldigt distraherad och han levde en tid utan Gud. Men sedan i slutet av sitt liv så kom han tillbaks till Gud igen. Och vad var det då som hände? Jo, helt plötsligt så skriver han då den här boken. Och i den här boken så talar han om hur han såg på livet under de här åren när han inte levde för Gud eller med Gud. Och det var väldigt intressant att titta på den här boken. För den är inspirerad av Gud, men den talar om saker som kanske inte låter så andligt, liksom saker som, men det är därför att han skriver om de här sakerna ur det här perspektivet när han inte längre vandrar med Gud. Så vi kan läsa den här första versen. Sänd ditt bröd över vattnet, till den tiden får du det tillbaka. Jag tänker på den första punkten här, att vi sätter planerna i verket. Det här är egentligen en affärsterm. Och vad är en affärsterm för någonting? Jo, nämligen att man bedrev handel. Man skickade alltså ut skepp som åkte över haven på det här sättet och gjorde handel. Och ibland så gjorde man en vinst ibland så sjönk skeppet, det kom inte tillbaks, man förlorade allt man hade och så vidare. Så det var naturligtvis ett risktagande. Men han säger här att om du skickar ut tillräckligt många skepp för att göra handel, då kommer de så småningom att föra med sig någon form av vinning. Som andra ord, gör många olika saker. Och i Ordspråksboken 14 och vers 23 så står det att av all möda kommer någon vinning. Tomt prat leder till fattigdom. Som andra ord, om vi gör någonting och vi gör det som det står i Kolosserbrevet 3 kapitel och 17 respektive 23 verserna, så står det att gör allting helhjärtat så som för Herren. Att Gud välsignar vårt arbete. Men det tomma pratet, jag ska göra det, jag ska göra så, och så gör jag ingenting. Det för inte med sig någonting annat än fattigdom. Dels fysisk fattigdom eller mänsklig fattigdom, men också naturligtvis andlig fattigdom. Så här, vi uppmuntras här att sätta våra planer i verket. Att verkligen jobba med det. Därför att om vi skickar ut de här skeppen eller båtarna i tillräckligt stor mängd, så kommer någonting att hända. Vi kommer att få tillbaks det här. Det är en trosprincip som han beskriver här. Och vad är det Gud vill med våra liv? Vi vet inte. Jag tänkte på en man som jag känner ganska väl. Han är idag en pastor. En ordinerad pastor. Men han jobbar inte heltid som pastor. Utan han är också en dataexpert. Av stora mått. Och tjänar stora pengar. Och han hade ett dilemma vid en tidpunkt i sitt liv. Därför att han tänkte så här Gud kallade honom till att vara pastor och han skulle ge upp sin karriär. Men så talade Gud till honom att med de pengar du tjänar så kan du stödja 10 stycken pastorer där ute som vill göra det. Och han sa okej, det avgör saken. Det är bättre med 10 än med 1. Så det var hans kallelse att leva och jobba med den expertis och den utbildning och den förmåga han hade, och han gjorde det, men han är också en pastor idag, och han fungerar som en pastor, men det var faktiskt det som många gånger vi brottas med. Det är inte, tyvärr är det så att det ofta tvärtom. Gud har kallat många män att bli pastorer, men ändå så gömmer man sig bakom sina andra grejer. Så det fungerar åt båda hållen. Så nej, liksom Gud har sagt att jag ska. Och det är kanske just därför som mitt liv alltid är så struligt. Därför att jag inte svarar på min kallelse. Så vad det än är, pastor eller dataexpert, som om det bara fanns de två yrkena. Men det finns många, många fler naturligtvis. Men det är viktigt att se att vi skickar brödet över vattnet. Vi lastar många skepp. Vi låter de här skeppen gå ut och göra sin handel. Några kanske sjunker, några kanske aldrig kommer tillbaks, några kommer tillbaks tomhänta, några blir attackerade av pirater. Men några kommer tillbaks. Så det är en princip. Skicka ditt bröd över vattnet, säger han. Sen i vers 2, och det är också punkt 2, så har vi vad jag kallar för att vi ska sprida våra ägg. Det står så här: delarna du har i 7 delar, jag 8. Ty du vet inte vilken olycka som kan drabba landet. Med andra ord, om vi lägger alla äggen i samma korg och så tappar vi korgen, då går alla äggen sönder. Det är logiskt, eller hur? Så han säger här att sprid det du har i 7 eller 8 delar. Så det är ingenting annat än praktisk vishet. Ibland när vi investerar i människor, och vad betyder att investera i människor, eller som en del brukar säga, investera människor, låter som att man sätter in människorna på banken, men man investerar i människor. Det är en term som vi har lärt oss i våra kretsar, alltså att jag är tillgänglig för någon, jag spenderar tid med människor, jag berättar för dem, jag svarar på deras frågor, jag investerar i dem, jag investerar Guds ord i dem. Och ibland så kan det vara så att vi spenderar mycket tid med människor och tänker, här är en människa som håller på att bli en lärjunge. Och sedan efter en tid så händer det så att de försvinner bort. Men väljer någonting annat i livet, vandrar inte med Gud på det sätt som vi vill eller hoppas på. Eller de kanske finner ett annat sammanhang där de följer Gud, vilket kan vara helt okej. Men vi blir väldigt besvikna. Därför att jag la alla äggen i samma korg. Och när då den här investeringen inte slog väl ut, ja, vad händer då? Jag blir besviken. Och jag tänker på liksom, vi talar med många människor, vi sår på många olika sätt, på många olika platser. Därför att vi vet inte vilket av de här skeppen som kommer tillbaks. Men om vi sår tillräckligt mycket, om vi sänder ut tillräckligt många skepp, då har vi ett löfte om att med tiden så kommer det tillbaks. Det blir en avkastning på det som vi har. Och jag jobbar ibland som vikarie på ett jobb. Och jag jobbar med en kille där för ett antal år sedan. Och han sa till mig, det verkar som att du är kunnig när det gäller det ekonomiska. Ja, sa jag, liksom, det vet jag inte. Okej, han sa, jag har fått en massa pengar. Hur ska jag investera dem? Och så sa jag så här, okej, om du lovar att inte anklaga mig för de rekommendationer som jag ger dig, om de inte slår väl ut, så kan jag ge dig några tips. Ja, jag lovar. Okej. Så jag gav honom 7 eller 8 olika tips om hur han kunde investera sina pengar. 1 eller möjligen 2 år senare så jobbade jag med samma kille igen. Och så kom, gud, brorsan, jag vill tjäna 1 miljon, sa han. Tack så mycket. Och jag tänkte så här, provo. Men det blev bara tack. Och tack blir man inte fel på. Men i vilket fall så, men jag tänkte just det här. Jag sa inte så här, sätt alla dina pengar i Rysslands aktier. För att de har historiskt sett gått väldigt bra. Nej, 7 eller 8 delar. Delade upp det, och jag vet inte vilken av de här delarna som gick bra. Jag är säker på att en del av dem inte gick bra, han förtänkte aldrig det för mig. Och den här bara sa att han hade tjänat 1 miljon. Och jag tycker det var roligt. Därför att jag använder den här principen här, 7 eller 8 delar. Därför att vi vet inte vilket som slår väl ut. Sen kommer vi till vers 3. Och den kallar jag för att vi ska släppa det opåverkbara. Så här läser, står det i den här versen. När molnen är fulla tömmer de sitt regn över jorden. Och om ett träd faller omkull mot söder eller norr, då ligger det på den plats där det har fallit. Det låter som en riktigt djup filosofisk vishet. Ja, men det är självklart att när molnet är fullt så släpper det ner regnet. Det är självklart att när ett träd ramlar ner, det vet Marcus, att när ett träd ramlar ner åt ett visst håll så ligger det där. Det är självklart, men vad är det han säger? Jo, han säger att det finns vissa saker i livet som vi inte kan förändra. Och det är det han säger, vila i det. Du kan inte få trädet att ligga i den andra riktningen. Du kan inte hindra molnen från att släppa sin nederbörd. Och i Matteus 6:e kapitel, den 27:e versen, så står det, vem kan med sina bekymmer lägga en enda alm eller så här mått, vi kan säga en meter eller centimeter eller vad vi nu vill använda för något, lägga en enda alm till sin livslängd. Och ändå bekymrar vi oss hela tiden över saker som vi inte kan förändra. Och i Matteus 6:33 så står det underbart, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska allt det andra tillfalla. Det är löftet. Att vi kan inte liksom fundera över molnen när det ska regna. Vi kan inte fundera över att om trädet föll åt rätt eller fel håll och om det går att förändra de här detaljerna. Det går inte. Men vi kan söka hans rike och hans rättfärdighet. För då har vi en löfte att alla de här sakerna som vi inte råder över eller kan förändra, de kommer att falla på plats. Och Vi vilar i honom som har kontroll över allting. Våra detaljerna, livets detaljer, kan äta upp oss. Och jag är inte så jättegammal, men jag har ändå sett en stor förändring under min livstid. Hur otroligt mycket mera stressade människor är. Hur otroligt mycket distraktioner det är. Hur svårt människor har att tänka. Tänka sunt. Tänka riktigt. Tänka vist. Varför? Jo, därför att det är mer och mer saker som distraherar oss. Och var finns visheten i den här boken som vi predikar från just nu? Så vi släpper det som är opåverkbart. Och sedan i vers 4 så står det att vi ska smida medan järnet är varmt. Så här läser vi den versen. Den som spejar efter vind får aldrig så. Den som skådar efter moln får ingenting skörda. Varför är vi rädda för vinden? Jo, därför att om jag sår ett litet frö i jorden och vinden börjar att blåsa, då blåser ju vinden bort fröet. Varför är det då som de tittar, det kommer att blåsa, så jag sår ingenting. Så jag väntar med att så, för imorgon kanske det inte kommer att blåsa. Men då tror jag att det blåser också. Så jag skjuter upp mitt sående hela tiden. Och sedan så står det så här, att den som skådar efter moln får ingenting skörda. Varför skådar jag efter molnen? Jo, därför att molnen har regn med sig. Och börjar att regna, då kan vi ju inte gå ut och skörda. Så man väntar och man väntar och man väntar. Och till slut så är skörden förstörd. Så han säger här att om vi spejar efter vind, då vågar vi aldrig så. Om vi tittar på molnen hela tiden, då kommer vi aldrig att skörda. Så det gäller att agera nu. Och i Romarbrevet 10:3 så står det att vi har alla fått ett mått av tro. Vi har alla fått ett mått av tro. Och i Romarbrevet 10:17 står det att tron kommer av att höra ordet. Så det betyder att alla människor har en tro. Men vad sätter man den tro på? Därför att all tro är inte frälsande tro. Om jag tror på någonting annat än Jesus Kristus och honom som Guds son. All annan tro är inte frälsande. Men tro, sätter jag mitt mått av tro på honom, då blir jag frälst. Så vad är det som aktiverar den bibliska tron? Jo, det är predikan. Ni vet för det här liksom, vi har inte riktigt tro för någonting. Vi är liksom, nej det går inte, jag kan inte. Sen lyssnar jag på en predikan. Och någonting händer i mitt hjärta. Därför att den helige ande talar till mig. Och tron föds i mitt hjärta. Men jag väl har tro, då är det aldrig tomt. Gud ger mig ett löfte och jag sätter tro på det löftet. Och helt plötsligt så fungerar det. Så det är inte svårt att leva i tro. Det är mycket svårare att leva i åskådning. Därför att när jag väl har tro, då är det lätt. Och problemet är bara att vi inte har tro. Därför att vi är inte på en plats där tron aktiveras. Därför att tron aktiveras där ordet predikas. Så i Jakobs första kapitel och verserna 6-8 så står det att vi ska be i tro utan att tvivla. Därför att om vi ber i tvivel så kan vi inte förvänta oss någonting. Det står till och med att vi har en dubbelsjäl. Alltså vi är splittrade, vi är delade. Vi har lite tro på Gud, vi har lite tro på någonting annat. Samma sak i Israel, de trodde lite på den levande guden och lite på avgudarna. Men så kan det inte vara. Utan han säger att vi måste ha vår tro på honom. Be i tro utan att tvivla. Och om vi tvivlar, ja, då måste vi nära vår tro ännu mer. Genom att lyssna mer på Guds ord. För det är där som tron föds. Vi kan inte liksom arbeta upp en tro. Liksom, nu ska jag tro, nu ska jag tro. Liksom, det är inte en biblisk tro. En biblisk tro är att vi bestämmer med vår fria vilja att lyssna på Guds ord. Så mycket så att det får göra sitt verk i våra hjärtan. Och när jag väl har tro så kan Gud ge mig ett löfte och jag kan sätta min tro på det här löftet. Och helt plötsligt, bom, så förändras situationen. Ni vet hur det är ibland liksom. Det funkar inte, vi kämpar, vi strävar. Sen helt plötsligt så kommer det ett ord till oss. Och bom, allting förändras. Det är klokt. Så det är så många missade tillfällen som vi grämer oss över, eller hur? Men vi behöver inte göra det, utan vi behöver inte speja efter vinden, vi behöver inte titta efter molnen, utan vi helt enkelt bara agerar. Och Gud är med oss. Kanske jag måste säga att för balansens skull, att det finns någonting som vi säger att man väntar på Gud. Självklart väntar vi på Gud i den bemärkelsen. Jag menar med de här dagliga detaljerna. Femte punkten och femte versen står så här. Eller jag kallar den: säg ja till Gud. Liksom du inte vet vart vinden far och hur benen bildas i moderlivet, så förstår du ej heller Guds verk, hans som gör allt samman. Så här säger han egentligen att det finns saker i det här livet som vi inte förstår. Har ni tänkt på det någon gång, liksom, människor tycker att det där är ju ganska konstigt. Men ja, det är ganska konstigt. Men allt är ju ett mysterium. Det här livet är ju ett mysterium. Att det överhuvudtaget finns någonting istället för ingenting. Att vi finns i ett universum som har 1 miljard triljoner stjärnor. Det är väldigt stort. Det är en väldigt stor siffra. Som vi vet. Vi vet inte hur stort det är bortom detta. Men som vi vet. Det är ganska mystiskt. Och här finns det en liten planet. Som är den enda planeten som verkligen har en atmosfär som det går att leva i. Och den här blåa planeten, liksom allt annat är det hur varmt som helst, hur kallt som helst, hur dött som helst. Det finns en planet som fullständigt flödar över av biologiskt liv och mångfald. Helt fantastiskt. Det är ett mysterium. Och här, omkring, här går vi omkring med 60 miljarder celler per person. Och sen reproducerar vi oss själva. Helt plötsligt så poppar det fram nya små människor som växer upp. Och så poppar det fram en ny generation. Det är helt fantastiskt. Livet är ett mysterium. Det är bra. Därför att Gud har gjort det så. Det ska verka komplext, även då det är enkelt. Därför att vi ska förstå hans storhet. Han säger att vi kan inte förstå vart vinden blåser eller hur benen bildas i moderslivet. Och vi kan inte heller förstå Guds verk, hur han gör det. Vi gör Gud så oerhört liten alltid. Jag tänker, ibland jag skäms liksom hur liten jag gör Gud. Jag sitter där och jag kliar mig i huvudet och jag tänker ut allt hur det ska vara och sen tänker jag, men var finns Gud i allt detta? Han som skapade hela detta universum med sitt blotta ord. Han älskar oss. Han har en plan för våra liv. Han vill vara med. Och vi lever som i praktiken som ateister. Det finns någonting som heter mörk energi. Och det finns en man som heter Saul Perlmutter, tror jag att uttalas. Saul Perlmutter, han fick Nobelpriset i fysik 2011 för hans upptäckter om mörk energi. Och jag lyssnade en gång på ett vetenskapsprogram om mörk energi. Och så sa man så här att ja, vi har ett universum och i det här universumet så finns det en massa saker, men det finns också någonting annat i det här universum som vi inte kan se och vi inte kan mäta, men vi märker att det påverkar allting och det är helt uppenbart att det finns där och så vidare och så vidare. Och jag tänkte, härligt, nu kommer han att säga här att han har upptäckt Gud, att Gud finns där. Nej, det sa han inte, utan istället så sa han så här att ja, vi vet egentligen inte vad det är, mer än att det är en form av mörk energi.
som vi kallar det, mörk i bemärkelsen att vi kan inte se den, vi kan inte riktigt mäta den, vi kan inte förstå den. Så det här brukar ibland kallas för, jag kommer inte ihåg det, gudsfaktorn eller gudsdimensionen. Man kallade det, kan ni tänka det, att man kallade verkligen gudsfaktorn eller gudsdimensionen, men man menar inte att det är Gud. Man menar bara att det är någonting okänt. Ja, visst är det okänt. Men vet ni, Gud är inte okänd för oss. Han är inte okänd för dem som vill söka honom. Han vill hellre än någonting annat uppenbara sig själv för dem som söker honom. Hur ofta får vi inte den frågan när vi är ute och talar med människor på stan? Och om bara Gud kunde komma ner och visa sig, då skulle jag tro. Jag hörde det alldeles nyligen. Jag sa, du har fel. Du skulle inte alls tro om Gud kom ner och visade sig. Ja, du skulle tro på hans existens. Men det gör också demonerna i Jakobs andra kapitel och den 19 och 20 verserna. Det står att de tror och de bävar. De vet att Gud finns, men de tror inte på honom. De ödmjukar sig inte inför honom. Och vi gör det inte heller många gånger som människor. Säg ja till Gud. Han är mystikens Gud. Men inte i bemärkelse som att vi kan inte förstå honom. Han är oerhört konkret och praktisk. Han har gett oss sitt ord. Och vi kan läsa, vi kan förstå vem han är. Och vi kan leva med en barnatro. Han är vår fader, står det. Himmelske fader. Och vi kan lära känna honom på ett fantastiskt sätt. Han är inte långt borta. I Apostlagärningarnas 17 kapitel, verserna 27-28, så står det att Gud är inte långt borta från någon människa. Det är i honom vi lever och rör oss och är till oss. Som andra ord, Gud är överallt. Och så är det också med människans frälsning. Det står i Romarbrevet 10:8 att Guds ord är oss nära. Ni vet att när en människa blir frälst, det största miraklet av allting, en människa blir pånyttfödd. Att vi talar till dem, vi ger dem evangelium. Och i deras hjärta föds tro. Och de sätter den här tron på evangelium. Och helt plötsligt sker det övernaturliga, det fantastiska miraklet att personen blir född på det. Och det är inte så att det är någonting långt borta. Jag måste plocka fram min rymdraket och åka till andra sidan universum. För det är där Gud finns. Nej, det står att Guds ord är oss nära i våra hjärtan. Om vi tror i våra hjärtan och vi bekänner med vår mun att Jesus Kristus är Herre, då blir vi frälsta. Då sker miraklet. Konstigare än så är det inte. Vi kan säga ja till Gud. Det kan de här vetenskapsmännen göra när de säger att det finns någonting där ute. Vi kan inte se det, vi kan inte mäta det, men det finns där. Vad är det för någonting? Guds faktor, Guds dimensioner. Ja visst. Men säg ja till Gud. Vet ni, det spelar ingen roll hur högt IQ vi har. Det spelar ingen roll hur stor utbildning vi har. Det spelar ingen roll hur sofistikerad den kultur vi lever i är. Det spelar ingen roll. Jag kan inte se Gud. Jag kommer inte att se Gud med mitt intellekt. Gud har gjort det på det sättet. Men vi ser honom genom tron. Då menar jag inte bara liksom någon så här flumtro. Jag bara Gud det där. Nej, jag menar det bemärkelsen att när vi tror, då sker mirakel, då sker undret, då blir vi påminnsfulla. När Guds ande börjar bo i våra hjärtan, då läser vi ordet. Och det ord som man inte tidigare har fattat börjar att verka vettigt. Jag läser det, jag blir hungrig, jag växer i nåd och kunskap om honom i andra Petrus 3:18. Jag börjar att förstå honom, jag vandrar med honom. Jag ser honom inte, men jag ser honom i mitt hjärta. Jag vet att han finns där, jag förstår att han är där. Och den helige ande manar mig att gå framåt med honom. Säg ja till Gud. Och tyvärr så lever vi som ateister i praktiken, eller hur? Vi är troende, men som i praktiken så är vi ateister i bemärkelsen att vi räknar inte med Gud. Allt annat får första platsen. Men det är inte så Gud vill ha det. Han vill vara först. Sök först Guds rike och allt det andra. Då ska vi förstå vem han är. Han ska ge oss allt annat som vi behöver. Den sista versen som vi ska titta på, den sjätte punkten, har jag gett namnet så i tro. Vers 6. Så din säva om morgonen, låt inte din hand vila om kvällen. Ty du vet inte vilket som lyckas bäst, det ena eller det andra, eller om båda är lika bra. Det här är faktiskt lite likt vers 1 faktiskt, där vi skickade ut de här skeppen till att göra affärer. Och vi visste inte vilket som skulle ge bra resultat. Och här säger han egentligen samma sak. Att vi står i tro. Jag är tillbaka till de här små fröpåsarna som jag talade om när vi började. Vi står i tro. Om inte vi visste hur det här fungerade, så skulle vi tycka att de här personerna är helt dumma i huvudet. Någon påstår att det här lilla fröet en dag kan bli någon stor fin planta som bär frukter och allt vad det kan vara. Och man trycker ner det i jorden och säger, ja, det kommer upp. Visst, det är bara ett litet frö. Men i det här lilla fröet finns allting. Om vi läser första Mosebok, första kapitlet, så står det att alla frukter bär, eller frågan, alla växter, de bär frukt efter sitt eget slag. Så i en växtfrö så finns allting nedlagt. Och det är samma sak med oss. Den oförgängliga säden i 1 Petrus 1:23 finns hos oss. Så när jag sår ett frö i tro, jag trycker ner det i marken, billigt talat, jag talar till någon människa om min tro, jag berättar någonting för dem, så händer någonting. Jag vet inte vilken jordmån det faller i, precis som bonden inte vet. Bonden går inte ut med ett enda frö på en jättestor åker och trycker ner det och sedan säger han, ja men det är självklart att det är just det här fröet som kommer att bära frukt. Och sen börjar man att gödsla det och vattna det och ta hand om det. Och liksom sen händer ingenting. Och liksom, jag la alla mina ägg i samma korg och det blev ingenting. Vad gör bonden? Han tar ett lass med frön, utsäde. Och han sprider det. Han har ingen aning om när de här fröna flyger i luften och landar på åken. Han har ingen aning om det är just det eller det eller det. På samma sätt är det med oss. Vi gräver rikligt i Guds ord. Och vi sår överallt. Därför att vi vet inte vilket som bär. Och jag tänkte på hur människan, när vi talar om mänskligheten, och inkluderar mig själv i den. En del är kanske förvånade. Men mänskligheten, vi tror på något sätt att vi kan leva hur vi vill utan konsekvenser. Har ni tänkt på det? Gud har sagt att så här och så här ska det vara. Människan säger, nej. Vi ska inte förhålla oss till de där reglerna som Gud har satt upp. Om han nu finns. Nej, hur ska vi leva? Vi ska leva som vi själva vill. Okej, då får ni leva som ni själva vill. Och så gör vi det. Så lever vi konsekvenserna av våra egna beslut. Gud, vad har du gjort liksom? Vänta nu, han finns ju inte för det första. Men om han nu finns, så säger jag, vad har du gjort? Och vi klagar på honom därför att vi nu lever i konsekvenserna av vår egen odling. Hur ska vi ha det? Vi vill att Gud ska först och främst inte finnas överhuvudtaget. Och så vill vi att det inte ska finnas några konsekvenser när vi gör felaktiga beslut. Men så är det inte. Så är inte spelreglerna. Jag tänkte så här. Det är en historia som jag vill berätta. Jag kommer inte att använda namnen därför att någon kanske lyssnar på det här och känner igen det. Men för många år sedan, så gick jag på högstadiet. Och det var några killar där, två stycken, de var fullständigt odrägliga. Det de gjorde, det de höll på med. Och det var en sak. Men de var väldigt, väldigt, väldigt elaka mot en tredje kille som de aldrig hade med sig. Han var riktigt hackkyckling. Och det var ett stort bekymmer. Och i skolan där så lärarna var bekymrade, till och med rektorn var bekymrad. Och de var så stora, de här killarna, så att det var knappt att de vuxna rådde på dem. En gång så på min gata så bodde det en kille som gick i min klass. Och han hade en pappa som han var en idealpappa. Liksom, ingen kan inte tänka att den här sonen då, liksom, att han älskade sin pappa. Han var liksom hans stora förebild och färdigt liksom, som man tror inte knappt finns. Liksom, och han var väldigt rolig så där, när vi var umgicks så kunde han dyka upp och sådär. Så en gång så var vi på bio. Vi sitter på bio. De här killarna kommer in. Och de har mätat den här tredje killen. Och det var helt, han visste om vad som pågick. Och helt plötsligt så ser han direkt hur illa de behandlar den här killen. Han flyger upp. Han klipper de här killarna på det här sättet mot vägen. Och de var lika stora som honom i princip. Så. Och de bara skakade så här liksom. Han sa, om jag ser er en gång till, kröka ett hår på den här killen. Då kommer ni inte att ha era huvuden kvar längre. De gick så här, liksom så här. Efteråt, de var så spaka. Och så, nu ska vi sluta ett litet förbund här. Ni lovar, eller hur, att ni aldrig rör den här killen. Ni skärper ifrån mig. Åh, så. Och sedan, så sa han så här, okej, bra, då är vi överens. Ja, okej. Så att när filmen är slut, då går vi fika, jag bjuder. Då blev de om möjligt ännu mer förvånade. Nu var han helt plötsligt snäll. Ser ni hur Gud är? Det står i Galaterbrevets 6 kapitel och den 7 versen. Gud bedrar man inte. Vad vi skördar, det kommer vi också att så. Sår vi i köttet, då skördar vi i köttet. Sår vi i anden, då kommer vi också att skörda. De här killarna, de trodde att de skulle kunna komma undan med sitt uppträdande. Men en dag tog det stopp. Och de satt fast, mejlade mot väggen. Och de fattade att det fanns en auktoritet i livet som de inte rådde på. Och när de fattade det, då blev de spaka. Och vad som hände sen, det var att de trodde naturligtvis att för resten av sitt liv så skulle de gå omkring och vara livrädda för den här auktoriteten. Men så visade det sig att när de skärpte till sig, då var den här personen jättetrevlig och ville inkludera dem. Han sätter dem bara på plats och sen bjöd han dem på fika och betalade för fika. Och det var helt fantastiskt. Därför att det är precis så som det är med Gud. Vi tror att Gud är en sån här liksom löjlig, mesig Gud som han älskar alla, vi kommer undan med vad som helst. Det gör vi inte. Om vi tror att vi kan vandra bort ifrån Gud, så lovar jag er att någonstans så sitter vi klistrade mot en vägg. Han kommer att skicka en situation, han kommer att arrangera någonting där han säger, stopp och belägg. Jag är Gud. Jag är inte någon mörk energi som folk säger liksom, och tror att det inte finns något. Jag är den levande guden som har skapat himmel och jord. Jag har skrivit den här boken. Jag är alfa och omega. Här är jag. Och vi tänker, hjälp. Gud verkligen. Och så tänker vi liksom att Gud kommer att hata mig för resten av mitt liv. Men han hatar oss inte. Han älskar oss. Han älskar de här killarna. Jag har de blivit frälstenare faktiskt. Den andra vet jag inte förresten, men en av dem blev. Och jag tänkte bara liksom, vilken otrolig Gud vi har. Vi sår i tro. Och Winston Churchill sa så här en gång när han var på väg att dö. Han sa, jag är beredd att möta min skapare. Frågan är om han är beredd att möta mig. Och det lät ju väldigt klämkäckt. Jag tror att Gud var väldigt beredd att möta Winston Churchill, trots att han var en av världens största ledare genom historien. Han är väldigt beredd att möta oss. Han är väldigt beredd att möta alla människor. Han är inte förvånad över någonting. Men jag tänker bara på att Gud är verkligen, som det står i, jag tror att det är Romarbrevet 11:22, att han är både sträng och god. Och vi glömmer bort detta ibland liksom, en del människor tror att Gud är så sträng, han är så liksom, det finns inget utrymme, det gäller bara att hålla sig undan från honom, därför att då är det bäst. Och andra tror att han är så oerhört mesig att vi kan komma undan med vad som helst. Nej, det kan vi inte. Han ställer oss mot väggen då och då, men sedan bjuder han oss på fika och han betalar. Därför att han älskar oss, men han säger, jag kommer inte att låta er komma undan med de här sakerna i andra. Vi kan inte bara ha ett litet diplom som vi visar upp för Gud. Jag är bäst, titta, mitt namn här, liksom, där den dagen. Liksom, ja, men när du tog emot mig så kom du under min auktoritet. När du tog emot mig så tillhör du mig. Du är mitt barn, du är mitt älskade barn. Jag har en plan för dig. Jag tänker inte bara låta dig flyta iväg. Jag vill göra någonting i ditt liv. Och ibland så måste jag ta till tuffa tag för att få din uppmärksamhet. Och vi ska inte gå in mer i detalj på det här, men vi var iväg några stycken av oss i Oman och försökte lägga en grund till ett arbete som ska börja där. Förhoppningsvis ganska snart. Och vi var med pastor Matti och en man som jag varit med under många år i olika sammanhang och haft att göra med. Och jag tänkte just bara på det här liksom, hur det var faktiskt lite grann min meditation runt honom och hans liv som ett exempel för mig och många andra, som många av de här tankarna föddes när jag började liksom tänka på hur han gör så många saker i sitt liv. Han målar tavlor, han har konstutställningar, det är bara toppen av isberget, men det är alltid med ett syfte att vinna människor. Det är alltid ett syfte att predika evangelium för människor. Och han hela tiden sår det här frön. Inte ett frö, inte två frö, inte tio frö, hela tiden. Det är taxichaufförer, det är servitriser på restauranger, det är prinsessor, det kommer en prinsessa från kungahuset på konstutställningen, det är ambassadörer, Finlands ambassadör var där, tittade på tavlan. Jag menar, det är allt där emellan. Men det är många frön som sås. Vi vet inte vilket som kommer att bära frukt. Men det är så underbart att få så i tro. Därför att Gud har gett oss ett löfte att om vi sår i tro så kommer vi att få se en skörd. Är det inte underbart att tänka på hur den levande Guden har gjort det? Och återigen, han har gett oss en liten, liten bit av det här. Här nere på jorden. Fröpåsen. Som har någonting i sig. Efter sitt eget slag var det en solros på påsen. Om de inte hade lagt fröna i fel påsen. Så var det en solros som kom upp. Men man var tvungen att så hela påsen. För det var inte alla frön som bar frukt. Inte alla våra investeringar bär frukt. Men vi sår i tro. Och gör vi det tillräckligt mycket i bön. Så kommer det att bära frukt. Människor kommer att höra evangelium. Människor kommer att komma till tro. Människor kommer att växa upp och bli lärjungar och vandra med Gud. Och han kommer att bygga sin församling här och på andra platser. Hur lika säkert som amen i kyrkan, som man brukar säga. Nu menar vi det på allvar. Och så säger vi också amen.